Hej och välkomna. Scenen i Wien är nedmonterad och Bulgarien är följande. Men hur ska det gå för Eurovision Song Contest i framtiden? Vi har en expertpanel som heter Duga i dagens sändning. I studion här i Böle sitter Ylva Pereira, kulturjournalist på Hufvudstadsbladet. Välkommen.
Tack så mycket.
Johan Lindus, musikchef på Finska Yle. Välkommen.
Tack.
Och så har vi i Borgå-studion sitter Tobias Larsson, slagarexpert. Välkommen.
Tack så mycket.
Och per telefon från Stockholm har vi Carolina Norén som refererar tävlingen sedan 1999 för SVT. Välkommen du också.
Ja, Sveriges Radio kommenterar jag för.
Oj, där får du direkt fel. Men nu, Sveriges Radio är ännu bättre än SVT. Jag heter Kjell ja. Ekholm. Vi börjar med årets tävling. Hur skilde sig den på plats och ställe jämfört med tidigare år? Och vi börjar med Carolina nu som var enda av det här gänget som var på plats faktiskt.
Nej, men jag skulle vilja säga att det var ovanligt lugnt och ovanligt god stämning. Jag höll mig ju mest backstage bland delegationerna och kommentatorerna, men man har ju fortfarande 2024 i starkt minne när det var väldigt tråkig stämning backstage och mycket misstänksamhet mellan delegationerna. Men så upplevde jag faktiskt inte alls att det var i år på plats i Wien.
Tobias Larsson, har du analyserat hur kom det sig att Bulgarien vann tävlingen?
Ja, alltså först och främst den enkla anledningen. Bulgarien fick flest poäng. Det hjälper ju väldigt mycket i den här tävlingen. Men alltså, de hade ett nummer som slog an i en ganska snäll utgåva av den här tävlingen. Det här var ju kanske inte den starkaste årgången i mannaminne. Så hade Bulgarien ett jättestarkt visuellt uttryck. Och det tillsammans med en låt som känns nyskapande i sammanhanget. Som kanske inte är världsomvälvande i musikhistorien. Men som faktiskt kändes lite omvälvande i just Eurovision Song Contest. Med liksom fräckhet och gott mod så kommer man långt. Och nu var det det som slog an bäst. Sen tror jag också att det hjälper att man har föryngrat jurygrupperna. Man har utökat jurygrupperna från 5 medlemmar till 7 medlemmar. Varav 2 stycken måste vara i åldrarna 18-25 år. Vilket ju har sänkt medelåldern jättemycket. Vilket kanske också förklarar att Bulgarien gick hem så pass bra som de gjorde.
Mm. Ylva Pereira, du har varit ett stort Eurovisionsfan. Men 2019 bestämde du dig för att nu protesterar du då tävlingen arrangerades i Tel Aviv. Men du lovar i alla fall titta på den här segerlåten i år. Vad är din kommentar?
Ja, nej men det gjorde jag. Och jag tyckte också att det här numret var... Nej men jag fick lite gåshud när jag såg det. Det var någonting med den här lite skräckvibbarna som de jobbar med som nog funkar liksom visuellt jättebra. Lite långtråkigt tyckte jag ändå att den hann bli fast det bara är 3 minuter. Så jag var ändå lite förvånad kanske att det här var vinnaren. Men nu har jag ju då inte sett hela startfältet, men alltså inte ovärdigt på något sätt som vinnare.
Hördu, vi går till Johan Lindros. Först skulle ju 6:e plats för Finland ha känts som en seger, men nu var besvikelsen stor då vi inte vann. Varför litar medierna idag blint på vad varslagningsbyråerna säger?
Mm, det är en bra fråga. Och det är ju kanske en av så här få mätare som man har att ta till. För musik handlar så jättemycket om smak och hur man tolkar det och vad man har för egna preferenser och allt möjligt sånt. Så det finns ju inget facit. Så där som om man jämför med en idrottsdelning som man vet att hon den här springer snabbare än den andra löparen. Och då är det liksom lätt att bygga upp det. Så det är nu ett sätt att försöka liksom komma igång med det här och göra någon sorts egen analys. Men vad gäller nu Bulgarien så det där, jag tror också på det här yngre spåret. Det kan ha varit yngre människor som har varit också bland publiken eller som har fattat tycke för den här låten. Och när man tittar på hela startfältet så stora förhandsfavoriter Finland och Australien så i jämförelse så känns kanske de bidragen lite medelålders.
Jag skulle vilja ännu komma tillbaka till det här med varslagningsbyråerna. Är det här ett nytt fenomen, Carolina Norén?
Nej, men jag skulle vilja säga som så här att det är lite spännande. Om vi jämför med Kai, som jag också var så här fruktansvärt favorittippade förra året för Sverige. Lite samma resultat och blev en fjärde plats. Jag undrar om det inte är lite psykologi i det här. Vi brukar kalla det i Sverige för en soffliggareffekt. Alltså att om man tror att så många alla andra kommer att rösta på en vinnare, så är det lätt att tänka så här, ja, men de kommer ju vinna ändå. Men jag vill hitta en egen favorit i tävlingen. Och då är det ju otroligt bra för den låt och det land som sista veckan precis på valslagningen, vilket hände med Bulgarien, skjuter du upp i topp efter den andra semifinalen. Och vi såg ju det även 2021 med Måneskin. Det året pratade man om Frankrike, man pratade om Schweiz, ingen pratade om Italien. Så de fick i lugn och ro bara sätta sitt nummer, bli jättepopulära, och de flesta som följde på kvällarna på finalen bara, ja, nej, men jag har hittat min egna favorit.
Ja. Tobias Larsson, vad tror du om det här med valslagningsbyråerna? Borde alla representanter för medierna och kommentatorer, borde de leta mera på sina egna intuitioner?
Det hoppas jag ju att man gör också. Därför att en av sporterna med att vara, jag har alltid skruvat på mig när folk kallar den för expert, för att det går inte att vara expert på det här. Det går att veta mycket om det, men det går ju liksom inte att förutspå saker. Det här är ju liksom ett vilt djur som rör sig så som det vill. Man måste ha det där kritiska tänkandet påkopplat. Men sen är det också det att det har blivit mer och mer vadslagning, eller det har gått tillbaka till mer och mer vadslagning. Om vi går riktigt långt tillbaka i tiden, om vi går till 70 80-talen, så fanns det nästan bara det att gå på. Det var den enda mätaren. Sen uppstod ett stort medieintresse när många journalister skrev om låtarna, utvärderade låtarna med mer eller mindre insikt och kunskap. Men det fanns saker att gå på. Mm. Alltså jag som uppväxt i Sverige, då fanns det alltid kvällstidningarnas betyg på låtarna, och så kunde man liksom, de tyckte ofta väldigt olika, men då kunde man liksom få den här antingen eller å ena sidan och andra sidan. Och nu så skriver tidningarna inte alls lika insatt eller lika initierat, och framförallt är det inte lika tillgängligt längre när så mycket finns bakom betalmur bara. Så nu är vi tillbaka där igen, att vill man ha en sån här vindflöjel, vart vinden blåser, vart är vi på väg någonstans, så är det nästan bara vadslagningen. Men det man måste minnas är ju att vadslagning är ju önsketänkande också. Det är ju människor som sitter och tänker att nej, men så här, på grundval av hur det har varit eller det som vi kan läsa, så borde det gå så här. Mm. Och så här kanske vi vill att det ska gå. Men det är ju en helt annan sak än vad som händer sen när man släpper tittarna och jurygrupperna lös att bestämma vad som faktiskt ska vinna.
Och som du säger, det finns ju så många rörliga delar, som till exempel det att jurygrupperna, så de tittar ju på ett annat framträdande, eller ska vi säga uppträdande, än vad publiken gör. Eftersom jurygrupperna, de röstar redan på fredag kväll inför finalen, och folk är sen först på lördag. Och potentiellt så kan det ju hända att ett uppträdande går jättedåligt på fredag, men superbra på lördag, eller tvärtom. Och alla sådana saker kan ju svänga på hur man sen upplever det när man sitter hemma i tv-soffan och plötsligt funderar, men hur kan jurygrupperna ge så mycket poäng åt en sån här låt? Jag menar, hon följer ju och kommer inte ihåg orden, typ.
Nu plockar jag fram den här berömda kniven och stickar den i sidan på Carolina Norén. Finland syntes ju så mycket i finalen, Lordi och Erika och alla det här. Har vi gått om Sverige nu när det gäller Eurovision Song Contest?
Ja, det bär ju mig emot att börja rota i det här såret nu med tanke på vår 20:e placering här också, som jag bara i sammanhanget vill säga tycker jag var oförtjänt dåligt. Och vi har noterat nollpoängen från Finland till Sverige här i Sverige. Men jag tycker det är jättekul. Alltså UMK som nu börjar växa så här i intresse. Folk pratar om man åker till Finland för att följa den finska uttagningen. Det här har ju vi varit bortskämda med svenska Melodifestivalen och kring svenska bidrag och sådär. Så att jag tycker det är bra. Jag tycker det är kul att vi får konkurrens, och jag tycker det var jättespännande att följa och se de olika bidragen i finska uttagningen i år. Så att bra jobbat Finland, skulle jag vilja säga.
Tack ska du ha. Vi ska återkomma till framtiden både då det gäller Melodifestivalen och UMK lite senare. Men det fanns ju en del intressanta detaljer i tävlingen. i år också. Vad är det man sysslar med på BBC? Är det värdiga BBC? Johan skrattar högst.
Ja, det är en bra fråga. Det är intressant att sådana här stora länder, Big Four som man talar om nu då, när Spanien inte är med mer, att de inte lyckas få fram bättre låtar. Det är titt som tätt så kommer de här nollpoängarna, eller i alla fall man är väldigt, väldigt lågt i slutresultaten. Jag menar, Storbritannien som har skapat så massiva mängder fantastisk musik genom historien. Deras bästa låtskrivare och artister är väl någon annanstans och skriva för en annan publik. De behöver inte Eurovisionen. Och så kan jag ju tänka mig att i och med att Storbritannien nu inte har klarat sig, förutom då Sam Ryder som ju klarar sig, han blev ju andra. Det är ju liksom den enda senaste framgången sådär typ på 2000-talet. Så vill man ta risken som artist, de är liksom lite kanske i samma situation på ett sätt som Finland har varit i tiden, att vill man fara dit och bli förknippad med Eurovisionen ifall det ändå kommer bara noll poäng. Så det här är säkert också någonting som man får överväga, men ändå med det sagt så är det otroligt underligt att de inte får framklämt något bättre.
Jag har en replik på det också. Det är nämligen så att det som Finland har lyckats med, känner jag, är att Yle har lyckats få skivbranschens förtroende. Mm. Förr var det så att artister som gav sig in i den finska finalen, de var så här, nej men liksom, kan man styra sitt eget narrativ som artist? Kan man liksom, kan man själv styra hur man vill framställas och vad man vill göra och vad man vill ha på sig och så vidare. Yle har vunnit förtroendet. BBC, de som är ansvariga för visionen på BBC, har inget förtroende hos de som gör musik på riktigt i Storbritannien. Samma sak, tyska musikindustrin har noll förtroende för tysk TV. För att de vet att det blir töntigt, de vet att det blir fult i rutan och de vet att det är mycket mer sannolikt att man skadar sin karriär än vinner någonting på att representera Storbritannien och Tyskland i det här sammanhanget. Så att det är liksom, det finns mycket jobb att göra och jag kan inte ge dem några glada tips var de ska börja, men jag tycker nog att de skulle försöka ha någon slags kommunikation med skivbolagen och se vad de skulle kunna komma fram till.
Ja.
Och får jag sticka mellan med en fråga bara nu när det är en sån fantastisk panel. Vi grubblar ju här i Sverige. Varför blev det ingen bättre placering? Kan jag få höra ärligt och kanske lite så här inbändat vänligt, varför gick det inte bättre för Sverige i år? Vad tycker ni?
Ska vi börja här?
Jag har ju inte sett alla i startfältet, men jag sa faktiskt, jag tittade också på Felicia. Och jag vet inte, där tänker jag väl att det kändes lite skällöst kanske här lite allt, vilket är ju en vanlig kritik som man har mot svenska bidrag, att jo, det är välproducerat, jo, det är liksom, det är inget sådär objektivt fel, men det bultar inte så mycket av ett levande hjärta där. Jag tror att det nu skulle vara min spontana gissning, men som sagt, Johan har bättre koll.
Ja, och så har jag funderat under de här senaste åren att publiken har ju inte röstat så väldigt aktivt på Sverige, om vi nu tar bort Lorens andra seger ur den här matematiken, och jag själv funderar på att kan den europeiska Eurovisionspubliken ha blivit lite trött på Sverige, just som du beskriver det, att det känns ganska säkert, välslipat och bra artister och sånt här, men den där lilla edgen, den där crazyheten, allt sånt här så kanske lite saknat. Okej, Kai, men jag menar det är ju lite en finländsk produkt på något plan också. Men den här galenheten och den där själen, så den är, man ska inte underskatta den, även om det förstås är allt viktigt med en bra refräng och välproducerat och allt det här. Men den där, kanske, den där själen kanske lite saknas.
Innan jag ger ordet åt Tobias så inflikar jag bara det att komma också ihåg att det var tack vare många svenskar som Bulgarien nog vann. Koreografin och så vidare var ju gjord av många svenskar. Och så han hjälpte också Kärja i tiden här. Men Tobias, varsågod.
Ja, men jag tror att problemet faktiskt ligger i Melodifestivalen som har blivit väldigt mycket sitt eget cirkustält, som har helt egna regler och som det känns som att de riktigt etablerade artisterna i Sverige också tvekar för att ge sig in i maskineriet. Att vad får jag ut av det här? Kan jag vara mig själv? Jag upplever att det finns en brist på de personliga uttrycken i Melodifestivalen. Där tänker jag att Finland har gått på precis andra linjen. Man försöker istället ta fram 7 stycken låtar som har starka personliga uttryck och som där artisten faktiskt får vara exakt den är. och få liksom 3 minuter att göra precis sin grej. Medan i Sverige så känns det som att man har slipat och filat och filat och slipat lite för långt. Jag tror att man skulle behöva skita ner Melodifestivalen lite grann och göra den liksom lite mer lite rått och försöka liksom, allt behöver inte vara bra. Släng in lite galenpannor också. Alltså sådana som är galna på riktigt, inte de som har fått en galen låt av Thomas Gesson skriven till sig, utan liksom de som på riktigt är liksom knäppskalla. Låt dem riva upp lite vågor och se om det händer någonting. Och sen tänker jag också att Melodifestivalen har alldeles för många låtar. Kvalitet framom kvantitet. Det är nog dags nu, tror jag.
Absolut, den här längden på hela processen, den är nästan ofattbar. Och sen just den här, det är samma artister år ut år in och det är samma låtskrivare i typ alla bidrag, om man nu lite sådär karikerat. Och det här är en problematik. Den här, det är att UMK gick in för den här få låtar och landets bästa låtskrivare och med nya intressanta artister, så det funkar faktiskt jättebra.
Carolina, tar du det här med dig nu till de ansvariga för Melodifestivalen?
Ja, och jag kan berätta att Melodifestivalens projektledare slutar idag. Inte på grund av placeringen i Eurovision, utan han har slutat. Så ni kan söka jobbet.
Här finns flera som är aktuella kanske. Men vi fortsätter med Carolina Norén. Hur mycket handlar Eurovision Song Contest idag om faktiska låten kontra den visuella scenshowen?
Ja, men alltså det har ju... Att jag tror idag i Eurovision att försöka sära på det visuella och det musikaliska, det är ungefär lika lätt som att stoppa internet eller sociala medier. Jag som radioperson, jag kan ju önska ibland när man bara hör låtarna att jag liksom bedömer utifrån det perspektivet. Men alltså, vi kommer inte ifrån det här, utan det ingår ju i den poängbedömningen som jag har förstått som jurygrupperna gör också, det visuella uttrycket. Vilket vi kanske såg ganska mycket också i år, att man försökte överträffa varandra, vilket gör att har du en ballad, då måste du nog som Delta Goodrum från Australien allra minst låna in Beyoncés hiss där på guldpianet och åka nästan upp i taket för att få uppmärksamhet. Så att de stillsamma numren kommer ju ha väldigt svårt att sticka ut. Eller kanske just därför, bara genom att stå still och inte göra någonting. Nej, men det är faktiskt en väldigt spännande och speciell utveckling i en musiktävling, skulle jag säga.
Tobias Larsson.
Jag tänker att det börjar... Jag tror att vi kommer att se en motreaktion på det här relativt snart. Därför att min upplevelse när jag har suttit och följt den här årgången på tv är att det känns som att jo, alla länder vräker på så mycket som de bara kan, men det är som att de inte riktigt tänker färdigt. När du får, säg att du sitter och ser 25 låtar och du ser alla för första gången och så är det fullt med visuell stimuli i bakgrunden på alla bidrag. Till slut blir du lite åksjuk av det här och det blir väldigt svårt att skilja de här låtarna åt. Nu låter jag som den farbror som jag är, men jag tror att det skulle löna sig att kliva fram och plocka bort och satsa bara på låten, bara på artisten. För att det är också många av de här artisterna som man känner, inte så mycket i år, men tidigare år så har man märkt det här att artister har blivit intvingade i nummer som de egentligen inte känner sig bekväma i. De måste göra alldeles för mycket saker och det är kanske inte riktigt deras grej att hålla koll på 8 kameror och dansa samtidigt som man sjunger. Många bidrag skulle vinna på att lugna ner sig lite. Och det som har gjort comeback i år som jag fick huvudvärk av är de här skakiga kamerorna. För 20 år sedan så tyckte man att det kändes som MTV och så skakar man på kameran för att det kändes ungdomligt. Och det var fult då och det är fult nu. Sluta med det. Håll kameran still. Fokuserade bilder, tack.
Ja, Tobias efterlyste här liksom mera, på sätt och vis kanske någon mera live-grejer på scenen. Vad säger Johan Lindros till det?
Jag tror det. När vi lever i en värld var det vi är omgivna av en massa AI-producerat material på sociala medier och överallt och så här. Så det känns som att det finns ett sug också efter den här äktheten och hur stor grej det har varit för många tittare det att Linda faktiskt fick spela live. Sen hur stor skillnad det nu egentligen gjorde för upplevelsen. Men ska vi säga att det att man visste att delar av hennes violinspelande var live, så då kändes det genast bättre. Så det här är nog säkert en grej att gå på. Jag håller med, det var allt för många bidrag i år som man hade liksom byggt in dem i en, artisterna i en låda och dansarna, och just det här, det känns som en musikvideo. Det är ju lite, man vill ha den där äktheten och den där kontakten. Och det är kanske ett av Felicias problem, tror jag, också med Sverige, att i och med att hon hade den här masken ännu på, så man fick inte så bra kontakt med henne. Så det är nog någonting att leta efter. Mm.
Ylva Pereira, vad hoppas du på att ska hända på scenen?
Jag tänker att om man ska ha den här tävlingen, du kommer ju komma in på det kanske mer snart, vilken roll den alls kan ha just nu. Men jag tycker att, jag håller med om det, att det som är så häftigt med det är ju att det är live och att i bästa fall stora delar av Europa och världen tittar på det. Och då behöver man ju känna att det faktiskt är liksom att du, när du ser på ett bidrag, förstår att det är live och inte bara är en musikvideo. Och det tycker jag att vissa av de numren jag såg nu, så var det ju som att ganska stor del av numren är också filmat, så att du förstår inte ens hur det här ser ut om du sitter i publiken, för det måste se ganska annorlunda ut sett från en stol än det ser ut när du får se liksom det på nära håll och där man jobbar med kameravinklarna och så här. Sen tänker jag att det är ju en fin sak att man också utnyttjar det, att jag menar just duktiga koreografer, duktiga liksom dräktmakare och allt det här, det blir ju en sorts intressant i bästa fall tvärkonstnärlig uppvisning, så inte tycker jag i sig att det är ett problem. Men sen tänker jag ju nog att det också säkert måste märkas att mycket av tävlingens marknadsföring äger rum på sociala medier, och då passar ju en viss typ av estetik också bättre in för att sticka ut i TikTok-klipp eller på Instagram eller så här, och jag tänker att det påverkar. Men det är intressant som ni säger att det kan också skapa en större likriktning när alla försöker sticka ut på samma sätt.
Men faktum är ju det att det visuella har ju haft en så stor betydelse när vi tänker på vissa vinnare här riktigt några år bak i tiden. Vilket har gjort att låtarna sedan inte har blivit egentligen några stora hitlåtar. Är inte det här ett problem? Carolina Norén.
Jo, jag tänker av någon anledning, det första som dök upp i mitt huvud var Conchita Wurst med Rise Like a Phoenix, och viss mån kanske JJ förra året. Jo, men alltså, jag tycker det är bra nummer. Det är också sköna statements ibland som kan vinna. Men om jag nu då bara får slå Sverige lite för bröstet och säga Loreen har ändå fått hits. Jag menar, har bara liksom revolutionerat och fick hits. Jag tror att fortsätter att bli en nummertävling, då är vi nog inne på fel väg. För tävlingen så att säga ska leva och man ska kunna liksom prata om den, så behöver ju de här hits. Jag menar, Johnny Logans alla hits som fortfarande spelas idag. Lordi, jag menar, Carrie liksom. Så att, ja, glöm inte bort musiken har man lust att säga till de som skickar bidragen faktiskt.
Mm. Nu ska vi gå till elefanten i rummet, del 1, det vill säga Israel. Ylva Pereira, du skrev en kolumn i Hufvudstadsbladet där du inleder med att konstatera att vinna Eurovision Song Contest är en skitdröm på grund av hur tävlingen ser ut just nu och att Eurovisionen inte är arenan som kan avgöra frågan om Palestinas och Israels framtid. Men betyder inte att tävlingen är befriad från ansvar?
Det stämmer.
Ja.
Jo, och jag skrev den här texten eftersom jag tycker att det är lite schizofrent i media ibland just nu, för att jag jobbar ju på en tidning, men jag följer förstås också public service-bevakning, och jag tycker att gemensamt för nästan alla mediebolag är att man vill förstås ha en kritisk bevakning av hur EBU agerar, hur man förhåller sig till att Israel begår vad som nu ändå ganska objektivt kan beskrivas som ett folkmord i Palestina, och i alla fall har liksom apartheid-lagstiftning, har bedriver illegal bosättarpolitik, alltså det är så många saker som gör att Israel inte beter sig som en demokrati bland andra just nu. Och ändå så har EBU insisterat på att Israel ska få vara med i den här tävlingen. Och jag tycker att då blir det lite konstigt när man ska bevaka det här, att vi samtidigt vill ha den här kritiska bevakningen, men sen ska vi också hålla på att hausa upp hypen, alltså yes, nu är det liksom Eurovision och jätteroligt och heja Finland och så här. Och där, det var väl det jag lite reagerade på, att jag började tycka att som tävlingen ser ut just nu, så är det liksom inte en bra, det är inte en bra dröm att vilja vinna den. Eller det liksom, det finns, vi har flera länder som bojkottar det, vi har stora protester, och jag tycker att det här måste påverka. Då kan man inte bara oproblematiskt tycka att det är jättekul om liksom, till exempel Finland skulle ha vunnit den här tävlingen. Och det var det jag ville liksom lyfta upp i den här texten. Och jag tycker att det har varit jättemycket mummel och konstiga inställningar från både EBU men också från public service-bolag, till exempel YLE här i Finland.
No, tycker du att YLE borde ha bojkottat den tävlingen? Låt det bli att sända den och delta?
No, jag tycker att det känns som att man inte vill ta den där stora frågan på allvar. Alltså man kan tala om att det är lite obekvämt och det är ju synd att det är så mycket protester. Men jag tycker att man på riktigt vill tala om att okej, det pågår liksom ett folkmord. Det finns liksom, det är inte, och det är ju inte en värld vi vill ha. Och som jag skrev, jag tror inte att Eurovision kan ju inte vara det enda forum där man ska liksom lösa den konflikten, för den är jättemycket större. Men det känns ändå som att jag blir liksom chockad över vad man är benägen att gå med på för att man ska kunna fortsätta så att säga ha en trevlig stund, tro att man har en trevlig tävling. Och det här påminner mig, jag är ju också litteraturhistorieforskare, det här påminner mig ganska mycket om de här paneuropeiska idéerna man hade efter första världskriget, när man ville ha en idé om att Europa ska kunna ha fred. Men den byggde också uttalat på att man ska bedriva liksom krig på andra håll i världen. Och det är inte man säger nu, men effekten blir liksom det. Och också att man har gjort sig beroende av israeliska sponsorer och så här. Så det är någonting väldigt bara... jag tycker att det går inte att påstå att det här nu inte är ganska mycket en propagandamaskin för den israeliska staten. Och att man är det samtidigt som man påstår att det här är en opolitisk tävling, det är bara inte hållbart. Och det måste vi ju, det säger ju många journalister, men sen att vi samtidigt också håller på och hypar det, det blir komplicerat. Och det tycker jag att just att YLE ska kunna förhålla sig liksom lite mera uttalat till.
Säger Ylva Pereira och tittar på Johan Lindros som här nu får representera YLE.
Jag sitter ju nog inte på något sätt vid de här borden som funderar på att huruvida YLE ska delta eller när min roll är att vara kommentator ifall det är en sändning. Så på det sättet kan jag ju inte ta ställning nu för YLEs del eller hur man har uttalat sig så här.
Men tar det inte bort stämning? Eller jag var nyfiken på, för alltså, det att jag själv inte har tittat de senaste åren, det är ju inte för att jag tror att det har någon större inverkan om jag tittar eller inte. Det är ju bara sådana här konsumentbeteende och det är jag inte så egentligen intresserad av. Men det har faktiskt blivit för mig så att jag kan inte tycka att det är roligt, för jag tycker att det är så tydligt liksom att här pågår något fruktansvärt som vi liksom medvetet väljer att försöka ignorera. Och jag är jätteintresserad också för er som är liksom tycker om den här tävlingen, att påverkar det här inte er?
Det här är ju förstås en stor risk för den här tävlingen och för hela branden, för du är inte ensam om att vara den här eller att ha den här åsikten. Jag har många bekanta som har sagt att jag älskar Eurovisionen, men i år kan jag bara inte titta. Och det här är ju nog en väldigt svår sak som det måste hittas någon sorts lösning för att gå vidare. Och den här Israel-diskussionen är ju inte på något sätt över. 5 länder blev bort nu senast. Kommer de att komma tillbaka? Om inte, vad händer då? Är det flera länder som överväger att bli utanför? Hur går det då med hela finansieringen? Och det här just med politik och Eurovisionen är ju jätteintressant. Nu börjar man tala om att Kanada eventuellt skulle vara på väg in i tävlingen. Eurovisionen har redan väl gett grönt ljus. De har haft representanter på plats. Nå, varifrån kommer det här då? Nå, Kanada vill närma sig Europa. Det här kan vara ett sätt att jobba för hemmapubliken så att säga, att fösa Kanada närmare Europa. Så helt, jag menar, kul med Kanada, varför inte? Men om de nu kommer att slå en massa pengar i bordet och har en garanterad finalplats så, och bakgrunden ligger på något sätt i något politiskt, så då är vi också ganska långt bort ifrån kanske vad den här tävlingen borde vara.
Carolina Norén, hur resonerar man i Sverige på SR och eventuellt då på SVT också?
Nej, men jag vet efter den här omröstningen som var i höstas, om vi bara en snabb sammanfattning. Först sa ju EBU att medlemsländerna skulle rösta om Israels medverkan, och sen så blev det en omröstning där man sa nu har vi skärpt till en massa regler, nu får ni rösta om det, är ni nöjda med de reglerna så är Israel kvar. Då var ju Sveriges hållning, eller SVTs hållning ska man väl säga, att vi är med om tillräckligt många andra länder är med och säkerheten kan garanteras. Väldigt typiskt svenskt, höll jag på att säga, ställningstagande att vi är med om ni är med. Nej, men jag skulle väl här i det här fallet också vilja rikta lite kritik kanske mot arrangören EBU, som jag tycker har varit rätt otydlig kring sina regler och faktiskt hur de själva tolkar sina regler. Att om de hade varit tydliga för början, då hade det också varit mycket lättare för alla länder som är med. Att, jag menar, att okej, okay, det är det här som gäller, då tar vi ställning till det. Så att det är liksom hela den här frågan öppnade EBU dörren för en diskussion, och det blev ju en stor oenighet, och sen lyckades ju de genom den här lilla undanmanövren från en röstning om Israel till en röstning om reglerna. Någon måste ha kallat in någon diplomat eller PR-person som sa, men så här kan ni inte göra.
Men visst hängde det
i hela Europa.
Visst hängde det samman med att det också var att vapenvila. Visst var det också det som spelade in. Och där vill jag bara flika in att sen den vapenvilan inleddes så har vi ju rapporter om att Israel har dödat mer än 870 palestinier. Så det är också lite, det gör det svårt att ta det här EBUs moraliska kompass på allvar, för att det verkar ändå som att det där med att de kunde säga upphust, nu är det en vapenvila, då kan vi väl försöka tolla på, och liksom just vi gjorde om, det blev en annan omröstning istället. Men det har ju då ingenting med den faktiska verkligheten att göra, i och med att det fortfarande pågår liksom våldsverkningar som Israel utför. Så jag tycker bara att det blir väldigt, väldigt, det blir som ett spel för gallerierna alltsammans.
Men om jag ändå ska säga vad EBU säger, nu citerar jag ju då bara EBU, och det är ju då att man säger att det är ju tv-bolag och inte stater då som tävlar. Men jag tror att den vanliga tittaren eller lyssnaren sitter ju inte och hejar på YLE eller liksom BBC, utan det blir att man hejar på landet. Så det finns ju en sån, det är som att vi lever i parallella universum i det här. Och så kan man ju också fråga sig, jag har ju EBU som ska bestämma i världspolitiken. Där sitter tv-chefer som är jätteduktiga på att göra liksom underhållning i tv på lördagkvällar. Alltså vi har hamnat i en jättekonstig situation skulle jag säga kring Eurovision.
Ja, och plus att jag tänker bara det att det kom ju också en granskning av New York Times för en vecka sedan som visar på vilka otrolig omfattning den israeliska staten har satsat pengar på just att försöka påverka röstningen. Så då blir det också skumt det här att säga att det är tv-bolagen som delar, även om det, alltså det stämmer ju att det är det, men det är ju verkligen inte så att det går något vattentäta skott mellan tv-bolagen och statsmakten, och i synnerhet då i Israel verkar det ju vara väldigt mycket så att det är staten som använder det medvetet som en propagandamaskin.
Det som verkligen ligger EBU i fatet efter den där New York Times-artikeln måste jag säga, är att jag gissar att de har på fötterna, eftersom de skrev det här, nämligen att EBUs jurister menade att man har ett case för att utesluta Israel rent på grundlag av den här tävlingens regler. Israel har brutit mot reglerna på sådana sätt som gör att man har ett fullständigt juridiskt vattentätt case att utesluta Israel, men som väljer EBU ändå att inte göra det. Och där skulle jag vilja ha lite motiveringar. Jag skulle vilja veta hur man har tänkt här. Och jag vet hur man har tänkt, därför att här finns också två olika saker som man måste bolla med. Dels är det EBU, alltså hela organisationen, det som vi kallar Eurovisionen, är ju kanske Eurovision Song Contest, som är en frukt på det här trädet. Medan vi har EBU som ska vara en opartisk samordnare för olika tv-rättigheter, tekniklösningar och så vidare och så vidare. Som naturligtvis vill värna public service i så många länder som möjligt, också i Israel. Och gudarna ska veta att public service behövs i Israel just nu. Jag förstår den delen av diskursen, men det måste kunna finnas såna här alternativ där man inte sparkar ut länder ur EBU, alltså radiounionen, men att man förnekar dem tillgång till vissa plattformar som unionen har. Som exempelvis, nej vet ni, den här regeln fanns, den här har ni brutit mot, nu får ni inte vara med på si och så många år. Och sen måste man slå fast kriterier för när man ska ta till de här verktygen. Det får inte ske godtyckligt. EBU skyddade Ryssland i jättemånga år efter att man hade invaderat Krim. Ryssland fick fortsätta, det hände 2014. Mm. Rysslands tv-bolag kastades ut ur EBU 2022. Så det var ganska många år där som man såg mellan fingrarna. Och tvärtom gjorde allt vad man kunde för att gå Ryssland till mötes. Och det här är också väldigt komprometterande. Jag tänker att en sammanslutning av europeiska public service-bolag, som ju EBU faktiskt är, de måste ha mer transparens än så här. De måste förklara sig. Varför gör ni på det här sättet? Vad tar ni för åtgärder för att vi inte ska ha den här situationen? För jag som har älskat den här tävlingen i alla år, jag älskar den ju fortfarande på många sätt, men det är ju inte kul så som det var för 4 år sedan. Det är liksom, det är så mycket besvärande saker i den. Dels att länder fuskar och använder kryphål i det här regelverket för att framhålla inte ens sin låt utan helt andra saker. Det som Israel har tryckt på i sina kampanjer är ju att ni ska rösta på Israel för att visa att ni stöder staten Israel. Det har ingenting med musik att göra, det har ingenting med artisterna att göra, det har ingenting med låtarna att göra. Så att jag tänker att man skulle behöva ett mycket tydligare regelverk för det här. Nu skulle man behöva få lite skit på fingrarna, faktiskt ta tag i de här sakerna, transparent jobba igenom det här och sätta upp någon typ av etiska regler. Det här var det prat om. Min senaste Eurovision som jag var på var 2012 i Baku, och det var väldigt besvärande för EBU att vi var i ett land som förtryckte mänskliga rättigheter på det sättet. Och då fanns det prat om att göra någon typ av sån här etisk kodex för den här tävlingen. Vad kan man kräva av deltagarländer för att de ska få rätten att exponera sig på den här otroliga scenen? Sen rann det där ut i sanden, för sen var vi ju inte i Baku något mer, och då tyckte man inte att man behövde ta i det här. Jag önskar att man skulle ha tagit diskussionen där och då när det fortfarande fanns tid, för nu är det här så infekterat. Men det måste göras. Om jag får ta några sekunder till. Det som vi märker i år är att tittarsiffrorna har sjunkit dramatiskt för den här tävlingen, både hos tv-bolagen och på YouTube. Vi märker att de här låtarna som har deltagit har inte sålt lika bra som tidigare, de har inte streamats på samma sätt som tidigare år. Och det här är ju en katastrof. Hur ska man få länderna, hur ska man få någon att vilja vara med? Hur ska man liksom få någon att plöja tid och energi och pengar på att vara med i det här om det inte är något positivt sammanfogat med det? Jag tycker att vi står här med ett jättestort problem som EBU faktiskt skulle behöva lösa.
Ja, bara konstatera följande. Ni nämnde här tidigare just den otydligheten från EBU, och det att samma ryska tv-bolag faktiskt var okej ända fram till 2022. Nu sökte jag faktiskt fram EBUs första pressmeddelande där man då slängde ut Ryssland från tävlingen, och då var orsaken den att Ryssland hade startat kriget mot Ukraina. Då nämnde man absolut ingenting om tv-bolaget. Det här kom in senare som en förklaring att det här tv-bolaget stöder då den ryska regimen. Så att ni har aldrig rätt till den här otydligheten som finns från EBU. Men vi måste gå till slutsummeringen. Vad kommer att hända med tävlingen i framtiden? Ylva Pereira.
No, det är en bra fråga. Alltså jag tycker ju att det är väl bara att säga apropå förra temat, det är att jag tycker att det som är lite problematiskt är också det att det är ju inte liksom, vi har ju ett problem med hur Europa förhåller sig till Israel som är mycket bredare än Eurovision, vill jag också säga. Och jag kan bli lite irriterad ibland på att det känns som att man vill att här ska den här stora symbolfrågan på något vis avgöras, då jag tänker att vi borde prata mycket mer om det faktum att vi har liksom handelssamarbete med Israel, vi har säkerhetssamarbete med Israel. Så man kan inte heller liksom, ibland finns det en risk att när man kritiserar Eurovision så döljer man allt det här riktiga som också pågår. Men när det gäller delningen framtid så hoppas jag väl att man skulle kanske skaffa lite ryggrad och helt enkelt tänka att okej, om vi inte kan ha en rolig musiktävling utan att sanktionera folkmord, så då behöver vi inte ha en musiktävling överhuvudtaget. Då hittar vi på något annat. Tack och hej.
Johan Lindros, har EBU målat sig in i ett hörn nu som är väldigt svårt att komma över?
Här finns nog väldigt stora saker som sagt behöver lösas. Det är helt klart. Och jag menar, kanske det skulle vara Mellons räddning att det är de här nationella tävlingarna i de länder som det ändå fungerar på något plan. Att de växer allt större, för jag ser inte liksom en problematisk framtid för UMK i sig. Men också så länge den här Israel-frågan inte är löst, så det har jag ju också funderat på att hur länge vill artister komma och tävla till UMK om risken finns att man hamnar i blåsväder eller att man hamnar ta ställning öppet och så här. Och då börjar det påverka också de här fungerande koncepten. Så det ska bli spännande att se.
Faktum är ju det att om flera länder bojkottar nu, alltså förutom då Spanien, Irland, Island, Slovenien och Holland, så det här betyder ju att den här avgiften för att delta, den kommer att stiga.
Johan. Precis, så är det. Och det är allt fler kommentatorer till exempel som har blivit på hemmaplan nu i år och priserna stiger och de här Europas lite fattigare länder, så de har snart inte råd att vara med överhuvudtaget. Och då missar vi ju också den här mångfalden som Eurovisionen bjuder på som bäst. Jag menar, de egna nationella språken har kommit tillbaka, vilket har varit en jätterolig trend. Vi har fått höra mer musik som inte liksom försöker efterapa den här brittiska slipade poppen eller någonting annat, utan det här nationella har kommit tillbaka och det har ju varit fantastiskt att följa med tävlingen på det sättet. Men ju fler länder som faller bort, så en sämre produkt och tävling blir det på alla sätt, och då kan det ju sluta ganska illa för hela konceptet.
Carolina Norén, hur ser du på framtiden för Eurovision Song Contest?
Nej, men alltså, jag ser så att jag tycker, för det första tycker jag är väldigt tråkigt eftersom public service är hotad på många olika håll i Europa. Och jag inte bara politiskt utan även ekonomiskt. Och jag tror att EBU nu har fått ett litet andningshål. Bulgarien vinner. Bulgarien har aldrig vunnit tidigare. Det finns något liksom väldigt glädjande i det. Men frågan är ju hur det ser ut. Jag menar, Spanien är en av de stora big five nu, big four-länderna. Det handlar om mycket pengar. Hur mycket om Kanada kommer in? Kommer det in pengar med Kanada? Tyskland har ju också sagt mer eller mindre att om Israel inte är med så hoppar de av. Alltså det är ju... Alltså det är ju en väldigt, väldigt märklig situation. Och jag tror att vi har suttit och diskuterat i 45 minuter nu. Jag tror att vi kommer sitta och diskutera det ända fram till maj 2027. Och sen kommer ju för sig också den här Eurovision Asia här i höst. Vad händer då? Kommer vi plötsligt ha en vinnare därifrån? Kanske Sydkorea tävlar i Eurovision. Så det känns som att den här diskussionen, den kommer nog fortsätta.
Har du hört ryktet om att man försöker skicka Israel nu till den här asiatiska varianten?
Ja, fast jag såg att där hade Martin Green, tror jag, sagt bestämt nej. Det är det enda jag har hört, att det finns inga tecken på att det blir. Det har varit diskussion, tror jag, mer i sociala medier kring det.
Tobias Larsson, framtiden och Eurovision Song Contest.
Ja, vet du vad? Jag vill ju tro att den här tävlingen överlever. Jag hoppas att den gör det, för att om vi säger att Israel använder den som soft power och andra länder också gör det, så är det ju en otroligt viktig soft power för Europa. Det är en så psykologiskt viktig sak för oss att vi en gång om året sitter ner och gör samma sak tillsammans samtidigt. När den är borta så är den borta. Går den här tävlingen omkull så får vi den aldrig tillbaka, för det går inte att etablera ett sånt här mediefenomen idag. Så jag hoppas att alla inblandade gör sitt yttersta för att den här tävlingen faktiskt ska överleva.
Tack för det. Och stort tack Carolina Norén, SR, Tobias Larsson som ni just hörde, Ylva Pereira från Huvudstadsbladet och Johan Lindros från finska Yle, musikchef där. Jag heter Kjell Ekholm. Tack för att ni har lyssnat på slaget som idag handlade om Eurovision Song Contest.